Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och varmt välkommen till ännu ett fullmatat avsnitt av Evelöv och Månström, din bästa löparkompis i ljudform. Nu är ju löparsäsongen igång på allvar. Det märker väl inte minst du, Malin, i ditt jobb som personlig tränare i löpning.
Oh ja, det har smält till här sista veckorna. Så fort våren börjar titta fram och solen och värmen och alla löplopp börjar pocka på här, så har det exploderat. Så att jag är i full gas här på jobbet.
Jag har ju fått smaka på hur det är att bli coachad av dig också, kan man tillägga nu
inför
Prag halvmaraton. Ja, ja. Roligt efteråt, ja, under tiden också ibland.
Ja, kanske. Det är en hatkärlek som alltid, det vet vi.
Bra sammanfattat. Vi har en massa saker som vi ska prata om idag, jättespännande saker. För glädjande nog så fortsätter lyssnarfrågorna att strömma in till oss, vilket är superkul. Bland annat ska vi prata om vad det här med prattempo egentligen innebär. Hur man ska göra när man inte känner att man utvecklas som löpare, om 180 fotisättningar per minut verkligen är grejen, plus en massa annat. Så häng med! Men först, Malin, så måste vi prata om vår nya poddpartner RaceFox. Alltså en supersmart tjänst där du får live-feedback på din löpteknik och ett personligt träningsprogram utformat efter just din löpning. Det låter nästan för bra för att vara sant.
Ja, verkligen. Vi har ju själva inte lyckats prova den här produkten än, men vi ska göra det.
Vi ska göra det inom kort.
Men däremot så har vi ju en person som har gjort det som vi ska prata med.
Just det. Och innan vi ringer upp henne så ska jag bara säga att det här är alltså en svensk innovation som är skapad av ett gäng ingenjörer på KTH. Och för att du som lyssnar på det här ska förstå lite mer hur RaceFox funkar och lite mer konkret hur den kan boosta din löpning, så tänkte jag att vi ringer upp då en person som har använt den här online-löpcoachen kanske man ska säga, under en period. Så jag säger varmt välkommen till Evelöv och Månström, Ingrid Kalderén.
Hej!
Hur är det läget?
Tack, alldeles utmärkt. Jag har inlett dagen med att faktiskt vara ute och springa med min RaceFox.
Så. Nämen,
det perfekt är ju
exemplar.
Men du, din bror Claes som då har varit med och tagit fram den här funktionen, han berättade ju att du fick testa det här och sen så hade du ringt upp honom i ett glädjerus. Kan du berätta mer om detta tillfälle?
Ja, alltså det var faktiskt jätteroligt. Jag har sprungit i massor med år, men åldras i min kropp med åren och kände... när RaceFox kom så var jag jättenyfiken och så började jag springa med den. Och då, allt eftersom man springer så möter man ju RaceFox med data kring sin löpning. Och sen för ett år sedan så kände jag att jag hade liksom tappat steget. Jag började få tider i mina lopp och mina löprunder som jag inte riktigt kände igen. Jag fick liksom skador och ont som jag inte fattade var det kom ifrån. Och överhuvudtaget så kände jag att jag fick slita väldigt mycket i min löpning på ett sätt som jag inte riktigt fattade.
Gud, jag känner igen det här. Ska jag bara säga.
Då ringde jag brorsan och sa, alltså jag fattar inte vad det är som händer. Jag var jättefrustrerad, ska jag säga. För jag hade då sprungit blodomloppet och fått slitit som en galärslav för att upprätthålla de tider jag var van vid att springa. Och jag förstod inte vad det var som hade hänt. Och då sa han, nej men vi går in och kollar på dina data. För då låg det ju ganska mycket data i RaceFox då efter all min träning och löpning. Och då kom han tillbaka med en analys som liksom visade att nej men det är det här som inte funkar för dig nu. Och det finns olika anledningar varför jag hade tappat det steg som jag en gång hade. Och då tog jag till mig den information som jag fick och cyklade ut en tidig morgon. Nästan i gryningen. Och sen så hade jag med mig RaceFox och så var jag inställd på att få feedback efter 100 meter på alla de här värdena, som de här mätpunkterna som RaceFox jobbar med. Och så hade jag den här digitala coachen på och så sprang jag fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka och testade, liksom, testade mig fram verkligen. Om jag gör den här fotinsättningen, om jag gör den här farten, om jag lyfter benen på det här sättet, och jag jobbade och jag fick alla möjliga värden och jag blev mer och mer frustrerad. För jag fick liksom, det gick åt fel håll. Och ju mer jag försökte och tänkte, ju mer fel blev det.
Oj då.
Men, ja, och jag var jättefrustrerad. Jag var färdig att slänga hela telefonen bort i skogen när jag var så frustrerad.
Men Ingrid, vad är det som den sa då? Vad är det för data som du får fram här?
Den tar ju fram... Delvis tar den fram frekvens, det vill säga liksom hur snabbt jag liksom sätter i liksom intervallet av steget. Hur kort steg jag har helt enkelt.
Antal steg per minut.
Ja, just det, frekvens. Mm. Och sen så mäter den ju hur hårt jag sätter i foten och hur i förhållande till kroppen vad jag sätter i. Jag kan inte bra beskriva alla de här olika värdena som finns, men det var tre värden.
Säger den var på foten du landar och hur mycket tryck du lägger på olika delar?
Precis. Precis. Så det här höll jag på att experimentera med. Och sen plötsligt då, när jag höll på där som intensivast, så bara lossnade det. Och så var det som att kroppen fattade. Ja, men nu förstår jag. För då fick jag ihop de här olika. Jag fick ihop en frekvens där jag kortade steget mycket, mycket mera.
Just det.
Och jag också fick en drag, det vill säga det här liksom, hur hårt jag sätter i foten i marken.
Just det.
Som sjönk. För det var ett av mina problem, att jag hade alldeles för hög drag.
Just det.
Och det påverkade ju också den här GCD- kontaktfaktorn då.
Hur får man information då, Ingrid, vad man ska korrigera? Säger den att man ska testa och lyfta knäna mer och korta insteg och komma annorlunda på foten? Eller vad är det för information man får?
Man får information om att korta stegen, lyfta kroppen fram med höften. Ofta är det ju det att framförallt när man blir lite trött som löpare så börjar man ju liksom krumma lite granna. Och det är ju de här bålmusklerna som inte riktigt orkar då. Och, så att, ofta är det att man behöver korta steg. För mig har det varit det. Det är den feedback som jag får mest återkommande så att säga. Att korta steget, upp med kroppen, upp med bröstet, fram med höften.
Så det är en elektronisk personlig tränare, den här produkten kan man säga då?
Ja, men som baserar sin feedback hela tiden på de här data som ju matas in då när du är ute och springer. Så att den blir ju helt baserad på din egen löpteknik. Jag fattade vad det är jag behövde göra i kroppen för att förbättra och effektivisera mitt löpsteg. Det har jag ju liksom använt. Kroppsminnet har ju hjälpt mig. Och i och med att jag fortlöpande nu springer med RaceFox så får jag ju hela tiden påminnelser också. Jag får liksom hela tiden en avstämning mot mina värden. Att jo, men jag fortsätter att hålla den teknik jag behöver. Mm. Sen kan jag ju också se då att när jag försöker öka tempot så händer saker och ting i de här värdena. Och då behöver jag korrigera min löpteknik för att inte få för hög drag till exempel. Eller tappa frekvensen.
Mm. Springer du alltid med RaceFox eller känner du ibland att du vill bara springa och leta efter känslan?
Absolut. Ibland så tar jag medvetet inte mer än av precis den anledning du säger. Att liksom ibland är det ibland vill man ju bara liksom, man vill bara löpa och tänka på helt andra saker.
Mm. Och just och ibland... lära sig, jag kan tänka mig just det här med att när man har fått väldigt mycket information och så, att låta det smälta in i en. Jag pratar ju mycket om att löpning ska bli liksom att man förstår de saker man ska träna på och sen att det sätter sig i en känsla.
Mm. Det var det som, när jag fick det här lite sådär liksom ljuset den här morgonrundan, när kroppen plötsligt hittade, jag liksom hittade steget i kroppen, jag förstod hur jag behövde sätta i foten och i vilket läge i förhållande till överkroppen och så vidare. Det var ju då det bara lossnade. Det var då jag mässade brorsan och sa att nu fattar jag liksom, nu kan jag springa till Skåne, inget problem. För att det var som att då fanns det plötsligt inget. Känslan var, så är det ju inte förstås, men känslan var att det fanns inget stopp liksom.
Gud vad skönt att kunna springa till Skåne också, så slipper du ta flyget. Det är ju bra i dessa tider.
Petra, det där måste vi ta till här inför Prag, halvmaraton här.
Ingrid, jätteinspirerande att prata med dig, och vi kommer säkert att få tillfälle att ringa upp dig framöver och höra hur det går i din träning, men vi tackar dig så länge och önskar dig varmt lycka till med din löpning.
Ja.
Tack så jättemycket. Ha en bra dag.
Bra. Hej då. Ja. Så stort tack till RaceFox för att ni sponsrar den här podden. Och blev du som lyssnar nyfiken på den här tjänsten, in och läs mer och signa upp dig på www.racefox.se. Stort tack till RaceFox. Men nu Malin, så tänkte jag att vi kör igång med lite lyssnarfrågor. Vi har ju faktiskt ett helt gäng att ta.
Ja, och de är alltid lika roliga.
Vi har en första fråga här från signaturen Leguan Popcorn. Den var lite originell. Så kan man också kalla sig. Och Leguan Popcorn undrar så här. Jag undrar lite över långpass inför maraton. Ska springa mitt första Stockholm Marathon i år och springa som längst i 3 timmar på mina långpass. Det blir bara, inom citationstecken, 25-29 kilometer beroende på dagsform och underlag. Maran kommer säkert att ta mig 4-5 timmar. Räcker det med 3 timmars pass då? Eller bör jag öka på tiden ytterligare? Ni är bäst, tack för en suverän podd, skriver hen också. Vad svarar man på det här då, Malin?
Ja, det är ju klurigt det här med de här långpassen, hur långt man ska springa och i vilket tempo och så. Det förstår jag, det är inte helt solklart det där, vad som utvecklar och så. Men självklart så har ju både du och jag lite egna personliga teorier om det där och erfarenheter, men det i alla fall som jag känner gällande de här långpassen är ju att det går aldrig att springa liksom full distans på träning för att känna liksom att jag har distansen i mig och så. Inte när det kom till maraton i alla fall. Det är klart att på kortare distanser är det inga problem. Men och det är ju av den anledningen att det sliter enormt hårt på kroppen att köra full distans. Även om du inte springer i högt tempo, så är det klart att när du väl gör ett maratonlopp, så sitter det i kroppen långt, långt efter. Mm. Och ska man liksom lägga in det på träning, då innebär det ju att du tappar massa träning i efterkant då, som är värdefull för att utvecklas. Så att det är ju en balans det där mellan vad går gränsen till liksom att du tappar en massa annan träning som du också behöver.
Jag tänker så här också, att det är jag tycker att det är lite skillnad här på elitmotionär och motionär. För att intervjua till exempel Charlotta Fogberg, som bara en månad sedan, drygt lite mer än en månad sedan, sprang in på näst snabbaste maratontider för svenska damer någonsin. Mm. Och hon sa då att hon brukar springa den tiden hon kommer att vara ute på tävling, springer hon på långpass.
Ja.
Det vill säga 2:30.
Ja.
Men de flesta av oss springer ju inte maran på 2:30.
Nej.
Utan vi kanske springer på 4, 5, 6 timmar.
Ja.
Och då, ju längre man är ute, eller hur, visst är det som Malin, tiden ute sliter oavsett vilket tempo man har.
Såklart att det gör. Jag menar, jag tror inte Charlotta Fogberg, när hon kör sina långpass, springer ju inte hon ett maraton då på 2:30.
Nej,
utan
nej,
hon springer 2:30, och så om hon kommer då 35 kilometer eller vad hon gör på träning, jag vet inte exakt. Men då är det... då är det ju att hon håller ett lägre tempo än vad hon gör på tävlingen. Men det är klart att ska man som motionär vara ute 4-5 timmar och springa, eller ännu längre då, det vill säga om du gör 4-5 timmar på tävling, då ska du vara ute 5-6-7 timmar då. Och det är ju orimligt. Det blir plus att du är något sämre tränad då kanske än en elitlöpare, så att det sliter ju.
Man återhämtar sig långsammare också.
Så att här är ju en, som jag säger, en balans mellan vad är det optimala långpasset, så att du liksom inte behöver vila mer än några dagar efter för att känna dig återhämtad och fräsch igen och kunna köra annan träning. Och där går ofta gränsen vid någonstans, kanske för då en motionär 25-30 kilometer som längst. Ska du vara ute längre så kanske det som sagt skulle behöva vila en vecka, en och en halv efter. Och det är inte så bra om man ser till totalträningen. Så att man får nog bara tänka så här att det vet jag att funkar. Det är ju många som har tränat för maror som har sprungit om på 4-5 timmar och aldrig sprungit över 30 kilometer på träning. Men när du väl kommer till den där tävlingen så är det så många andra bitar som spelar in. Och då kan du dessutom tömma kroppen då fullständigt vid ett tillfälle.
Just det.
Och sen får du då vila kanske i 2 veckor efter. För att du har så ont i kroppen och är så slut. Men då är det ju värt det.
Just det.
Men vägen dit kostar för mycket att köra sådana lopp på träning. Så att jag tycker att den här Leguan Popcorn kan nog lugnt hålla sig till sina 3 timmars långpass och sen se till istället att träna massa andra delar också.
Men jag tänker också, det här är ju hennes första maraton och jag tänker så här, hon kommer ju fatta när hon har gjort den här maran hur hon funkar.
Ja.
Och då kanske det blir lättare i framtiden att lägga upp, men jag kanske svarar bra på långa, lugna pass. Eller jag svarar bra på lite kortare, snabbare pass. Det kommer ju hon att märka, tror jag. Så att egentligen kanske inte tar det så jätteallvarligt. Det vet inte jag om hon gör, men just att man kanske inte har en förmåga att övertänka lite inför sin första maraton. Det hade jag i alla fall. Att man tror att det är avgörande de där extra kilometerna, men det är inte det som kommer att vara det viktigaste på dagen D.
Nej, man klarar mycket mera än på ett lopp. Ett enstaka lopp så klarar du de där kilometerna som du inte har ens tränat på, man säger så då, om du har en totalträning i dig med att du har kört varierat och även har lite intervaller som har gjort att du har fått en styrka i dig och långpassen upp till en viss gräns då. Har du kört upp till 30 kilometer så säger jag att det absolut räcker för att ta sig runt ett maraton, även om det är 12 kilometer till. Av någon konstig anledning så går det. Och, ja. Så jag tror att slappa på den och så kör dina långpass så att du inte liksom dränerar kroppen totalt på träningen, för att det sätter sig för hårt.
Just det. Ja, men precis. Jag hoppas att Leguan Popcorn, att du kände att du fick lite vägledning här. Så hoppar vi raskt på nästa fråga. Och den kommer från Marie och hon funderar på det här med långpass. Hon tycker att det är svårt att veta hur man ska tänka kring tempot. Man hör ju ofta prattempo, säger man, att man ska springa i. Men räcker det egentligen? Jag har som mål att springa Lidingöloppet i höst på 3 timmar. Försöker träna 3 pass i veckan fördelat på 1 intervall, 1 snabbdistans på 8-10 kilometer och 1 långpass. Är det inte risk för att loppet blir en chock om man inte då och då tränar i närheten av tänkt tävlingsfart, även på långpassen? Och så tackar hon för bästa löparpodden. Det var lite ja, de gillar oss,
ja,
här.
Ja, härligt. Jag blir alldeles varm när jag hör det här.
Lite släktskap med den första frågan kanske, om det här med långpass.
Ja, fast lite annan frågeställning som jag gärna försöker svara på utifrån i alla fall hur jag ser på det. Och det, jag tycker det ligger mycket i det Marie undrar över här. Att det här med prattempo, det är ju egentligen varför man ofta pratar om det, är ju för att springer man liksom ett långpass totalt sett lite för fort, så är det lite det vi var inne på. Det kostar mera på kroppen. kroppen. Det kan sätta sig så att du måste liksom, ta bort några pass i efterhand som du hade tänkt att köra för att du är för sliten. Men det jag däremot skulle vilja slå ett slag för, som jag tror mycket på, som jag själv gärna gör med mina långpass, det är att slänga in fartökningar i långpassen. Så att det är inte bara ett prattempo från första till sista steget, utan prattempot är där, men någonstans, du kan ha massa olika varianter på fartökningar. Ibland kan det vara 4x4 minuter mitt i, så att du liksom får några kilometer där det går liksom, springer kanske i ditt tävlingstempo då i 4 minuter eller en kilometer. Mm. Och så går du ner i tempo, i prattempo igen, och så håller du på så ett par. Eller att du springer i 2 minuter lite snabbare med 5-6 upprepningar. Och du kan göra massa varianter på de där fartökningarna. Det kan du nästan hitta på själv, bara du bestämmer att nu den här gången kör jag si och så många fartökningar. Mm. Och det är, tycker jag, jättevärdefullt, för att då får du komma upp i ett annat löpsteg. Du får känna lite, som Marie var inne på, tävlingstempo mitt i. Och så plötsligt så går du ner och så känner du, vad lätt det här känns, det här prattempot. Mm. Och så bryter den där liksom stumheten på något sätt som kan infinna sig på ett långpass, att man ligger och tuggar i samma löpsteg och blir liksom lite tung.
Ja, nöter på bara liksom. Mm.
Så att jag tycker absolut att man ska slänga in. Sen en annan sak, nu pratar hon om att hon tränar för Lidingöloppet. Och då brukar jag själv i alla fall lägga in mina långpass i lite mer kuperad terräng. Det vill säga, och då får du ju en, i alla fall inte kanske en fartökning, men en pulsökning.
Mm. Naturlig.
Naturlig. Det blir inte som en intervallträning, för du ökar inte tempot i backarna, men du får en skillnad i puls och insats muskulärt. För att nu har ju jag fördelen, jag bor ju ute på Lidingö, så då...
Men du kan väl varenda sten på den där banan?
Ja, och då är det klart att då kan jag inför Lidingöloppet, då slänger jag in mina långpass på banan.
Just det.
Och jag springer inte 30 kilometer, jag springer 22-23. Mm. Det är ett långpass. Spara de där sista 7 för att inte slita för mycket. Men då får ju jag ett långpass med så kallade fartökningar, i alla fall känslomässigt, för att i alla backar så blir det en annan grej. Så det finns olika former för det där, hur man kan lägga ett långpass så att det inte bara går på platt asfalt i samma fart. För jag måste säga, jag som alltid pratar om att få lite variation i löpsteg, och jag som slår stora trumman för intervallträning har ju även det tänket på långpass. Men att springa ett långpass rakt igenom lite för fort, det kostar mycket.
Och då blir det mer tävlingstyp på träningen. Och det,
orkar du ju inte. Då är det ju som en träningstävling. Och det kan du ju kanske göra då en gång i en förberedande syfte. För att liksom få en liten mental och fysisk träning för det. Men då är det ju som ett testlopp nästan. Då är det ju inte en träning.
Nej. Ja, men det tycker jag känns som en bra... En bra riktlinje.
Slänger du in sådana fartökningar någon gång när du kör långpass, Peter?
Ja, men det... Alltså jag försöker som min coach Ingmar, som jag tränade med mycket förut i Uppsala när jag bodde där, att mot slutet av passet, när man känner sig trött, riktigt trött, då kanske, inte sista kilometern, men kanske att jag under... Ja, när det bara är ett par, kanske 3 kilometer kvar, så ökar de sista 2. Distinkt ökning, så att man kanske rejält upp i tävlingsfart på halvmaraton eller vad det kan vara. Mm. Och sen så sista kilometern så flyger man ju fram. Och det tycker jag är så skönt, för då avslutar man ju passet med en härlig känsla. Det här kändes så lätt att springa sista biten. Det gör det ju alltid när man liksom lugnar ner tempot efter att man har gått upp igen. Så det tycker jag funkar bra för mig.
Nej, men precis, det är precis som du säger. Och framförallt också... Jag måste säga så här, jag känner mig bättre i benen efter ett sånt långpass när jag har sprungit på lite mot slutet än att ramla in där med såna blystockar som det kan bli ibland och nästan känna att man har tappat tempo för att man är liksom lite energi tom och allt möjligt, utan komma inflygande där med lite bra löpsteg, det ger i alla fall en god efterkänsla och det lättar upp lite, tycker jag.
Ja, och sen tror jag man måste ju väl aktivera olika så här, muskelgrupper i kroppen, det är helt övertygad om. Mm. Det är därför man, det känns skönare, man känner sig mer genomarbetad.
Ja, och konstigt nog kan jag ibland känna, jag känner mig blytung där i ben och allting och tänker att nej, men här finns det inget utrymme för några fartökningar, men sen när du väl gör det, så känner du att fanns ju, det känns som att du springer med någon annan kropp lite grann, för att du aktiverar, som du säger, lite andra delar av löpsteget eller musklerna. Mm. Så att det där är värt att prova, Marie. Jag tror att där sitter en del i att du faktiskt kan slänga in kuperade långpass inför Lidingloppet. Väldigt värdefullt. Och fartökningar.
Mm. Ja, men det tror jag är nyckeln till framgång. Du vet vad du pratar om man säger så, när det gäller Lidingloppet.
Ja, just Lidingloppet har jag ju gjort några tester på.
Typ, några stycken. Grymt! Vi hoppar på nästa fråga, Malin. Den här får du läsa. Du har ju ett gott öga till Norge. Vi har en fråga här från Hege Marite.
Ja,
den är översatt till svenska, ska jag säga.
Ja, det är så. Ja. Nej, jag måste säga, först måste jag ju bara säga att jag har ju ett, som ni säkert har förstått, ett väldigt varmt hjärta för Norge på grund av att min pojkvän är norrman och bor där i Oslo. Och nu har jag ju faktiskt fått min första kund tack vare vår podd.
Just det.
I Oslo. En orienterartjej som kontaktade mig via att hon hade lyssnat på oss. Så att, och jag har tränat med henne nu faktiskt här bara för några dagar sedan i Oslo. Vilket var väldigt kul. Och nu är det ytterligare en norsk tjej som har skrivit till oss här.
Mm.
Och hon skriver så här att det är tusen tack för att ni gör Norges bästa löparpodd från Sverige.
Ja, det är nästan en applåd på det.
Ja, det finns säkert jättemånga bra poddar i Norge också. De är ju sportiga.
Men våran podd är bäst.
Ja, så härligt. Hon är i alla fall en tjej på 30 år. Hon springer 75-110 km i veckan. Ett långpass i veckan, 2-3 intervallpass på löpan och 2-3 tröskelpass utomhus. Hon känner dock att hon inte blir snabbare och hennes stora mål är att förbättra tiden på halvmaraton. Och i fjol så sprang på 1:41 och nu har hon som mål att gå under 1:35 i år. Och hon undrar då vad hon ska göra mer av. Ska hon springa fler intervallpass eller fler längre pass? För hon tycker att hon står och stampar lite.
Mm.
Och hon tycker vi är superbra.
Ja, vad härligt.
Hälsningar från Oslo. Här kanske jag har en till kund möjligtvis.
Det tror jag. Inte omöjligt. Det känns som att du kanske har lite grann att göra här med den här, jag vet inte, min spontana reaktion säger mig att hon kanske skulle behöva lite Malin-hjälp.
Ja, alltså jag känner ju att jag går igång när jag läser den här frågan.
Berätta varför.
Ja, jag går ju igång på att just det här med när det är någon som saknar tempo i kroppen och känner att hon tränar ju alltså 7,5-11 mil i veckan, vilket är mycket. Och där känner jag ju spontant att för en halvmaraton så behöver hon ju absolut inte öka mängden. Möjligtvis det som vi var inne på förra frågan. Möjligtvis att hon behöver se över, nu vet ju inte jag om hon kör prattempo eller vad hon kör de långpassen i, men där finns det en detalj och skruva på, just det här med att kanske slänga in då fartökningar på långpassen. Och sen det här med att generellt bli snabbare. Där är det ju alltid det här, vad är det för intervaller som hon kör? Kan man slänga in lite mer som jag gjorde nu med den här orienterartjejen, att just få den här spänstträningen, få den här styrkan i benen också. Det är en sak att orka, men att få liksom spänst i löpsteget, få löpstyrkan att springa lite fortare. Och det handlar inte bara om att springa fort, utan det är även att styrkemässigt bli så pass stark att du orkar springa i det tempot.
Men jag måste bara få komma här med en liten synpunkt från min motionärsvinkel.
Mm.
Det här tycker jag verkligen var ett elitidrottarupplägg hon kör på. Alltså 2-3 intervallpass på löpband och 2-3 tröskelpass per vecka.
Plus ett långpass. Då är vi uppe i 5, 6, 7 dagar i veckan.
Alltså jag kan då bara säga så här, jag brukar inte prata tider speciellt ofta, men mitt personbästa på halvmaran är faktiskt 1:41. Och jag tränade inte i närheten så här mycket.
Nej.
Jag sprang bara tröskelpass. Och då anser inte jag att jag är en supertalang i löpning. Så att jag tror att hon borde... Tror inte du att det kan vara värt att tagga ner lite på de här och lägga in lite lugnare pass istället?
Ja, alltså precis. Spontant så ser jag att det är både mycket mängd för halvmaraton plus väldigt mycket intervaller.
Ja.
Och det är där jag känner att det är det som är så svårt när man inte ser en kund eller pratar med en kund nära och ser liksom att vad är det man kan skruva på här. Och det är precis det du är inne på, att vissa kunder som jag har haft, de har jag ju inte behövt pusha på mer och så, utan plocka bort träning och strukturera om istället. Att få in, frågan är hur fräsch är hon på de här intervallpassen? Det är ju inte bara att genomföra intervallpass, utan det gäller ju att du ska ha något att ge.
Exakt.
På dem. Och ja, då kanske det är så att det skulle vara värt att ta bort ett intervallpass och stoppa in ett lugnare pass däremellan. Eller vila en extra dag, möjligtvis.
Eller så träna något annat.
Ja.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft, som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling, så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam, som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore, som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
Alternativträning. Ja. Och jag då, som också var inne på det här med att träna, att få en styrka i att springa fort. För ofta så är det som jag ser hos långlöpare, att det saknas lite styrka i kroppen. Mm. Och därför pratar jag om styrketräning och även sån löpnära styrketräning.
Kan du beskriva, vad är det mer konkret för typ av övningar man kan göra då?
Ja, alltså om man ser till löpnära styrketräning, som jag alltid kör med mina kunder då som en del av uppvärmningen, då är det ju sådana löpskolövningar och spänsthoppövningar. Och mycket av de här spänsthoppen, det är ju för vader och fötter framförallt. Och det är där många motionärer har en liten svaghet generellt sett, att man tränar inte spänst, speciellt inte de som börjar komma upp i åldern. Det här är ju en ung tjej, hon är ju 30, men mina kunder är ju oftast 40-50.
Jag vet vad du menar, Malin. Är det sådana du menar då, de här till exempel gazellhopp.
Gazellhopp och enbenshopp och olika...
Indianhopp.
Ja, allt möjligt. Mångsteg, sådana trestegsliknande hopp. Bara att göra de här skipping, höga knälyft och allting gör att man ligger på framdelen av foten, jobbar, aktiverar fötter, vader, överdriver knälyften, har en bra hållning. Det är väldigt löpnära, enkel styrkeövningar kan man säga då. Mm. Sen så tycker jag ju att det är bra att vara allmänt stark muskulärt i kroppen, så att styrketräning med antingen kroppen eller med vikter tycker jag också att man ska slänga in även som löpare.
Vad brukar du slänga in då så att man får en tumme om
hur det ser ut? Jag kör ju 1-2 styrkepass i veckan, och ett är oftast med lite tyngre, alltså med tyngder liksom, med olika övningar, antingen i maskiner eller skivstång, men och sen ett kanske lite mer bara core och alltså lite lättare med kroppen, men
liksom typ att plankan och sånt,
ja, massa där du använder många muskelgrupper samtidigt, samma där tidseffektiv träning, att det inte är att du kör en biceps curl på ena armen och sen nästa, utan att man gör precis coreövningar, då får du ju mer mag och rygg. Och
sitter du på så här pilatesbollar och håller på eller?
Ja det också. Ja absolut. Så men jag är en av de löpare som gillar att styrketräna. Det är inte alla som gör det.
Videoklipp framöver som med lite löpstyrka.
Ja,
tror jag vore superkul. Det känns många undrar över det här.
Ja, nej, men för det är svårt att beskriva.
Ja, lättare att se på ett bild. Så det får vi göra.
Nej, men så Hege Marita, om vi inte får möjlighet att träna ihop i Oslo, vilket vi mycket väl kan få. För jag
borde nästan kontakta dig, tycker jag. Så kan ni köra ett pass så får du
Ja, för jag känner att jag blir intresserad här, för jag känner att det är en ambitiös tjej som vill mycket, och jag tror att det finns massa bra löpning i henne, men det behöver skruvas på någonting. Antingen öka kvaliteten där lite på intervallpassen, och då måste man kanske ta bort någonting annat för att orka det.
Exakt.
Och sen slänga in lite fartökningar på långpassen. Ja. Där, men jag hoppas att du har fått några svar, annars så får du mejla mig så får vi snacka vidare.
Vad har du för mejladress?
Malin och så @malineverlof.se.
Bra, Hege. Yes. Marita, jag tycker definitivt att du ska ta chansen, eftersom Malin ju ofta är i Oslo.
Ja.
Så kan ni reda ut det här.
Ja.
Så hoppar vi raskt på nästa fråga som kommer från Sanna. Och hon tackar också för bästa podden. Vi har många fans här. Det är jätteroligt. Jag vet inte. Hon undrar hur ni ser på tanken om att hålla en stegfrekvens slash kadens på 180 steg per minut. Är det meningen att detta ska gälla oavsett typ av pass eller bara på tröskel eller annat? Om man ens ska förhålla sig till det, vill säga.
Nu har vi pratat tanke om det här, Petra? Du är ju...
Ja, nu har vi, för jag ska bara säga, nu har vi pratat om tröskel även i den förra frågan, och folk kanske inte vet vad tröskel är, och det bör man ju faktiskt tala om. Och det är ju då, tycker jag i alla fall, nu får du rätta mig om jag har fel, men man springer liksom lätt obehagligt men ändå hanterbart med
lite längre bra intervaller,
steg som du brukar säga.
Ja, och lite längre intervaller.
Lite längre.
Tröskel är ju egentligen under mjölksyratröskeln.
Just det.
Och det vill säga då är det lite längre intervaller.
Alltså kanske så här 4 minuter och uppåt eller?
Ja, någonstans man börjar komma över 3-4 minuter, och sen kan det vara mycket längre än så också. Som snabbdistans till exempel är ju också en tröskel. Sen kan man ju få mjölksyra lite på slutet ändå på ett sätt. Men, och det kan man få på tröskel också, att det är inte så att man alltid ligger och bara är oberörd. Men det är skillnad mot de här kortintervallerna när det smäller till och man inser att jag kommer inte klara mig mer än 15 meter till.
Det smäller till lite senare på de här.
Ja.
Ja, okej. Okay. Så då har vi rätt ut det. Men om du går på och du undrade hur jag ser på det här, Malin.
Ja.
Man pratar ju väldigt mycket om det här med stegfrekvens och att det finns en optimal stegfrekvens. Jag tänker väl inte så jättemycket på det, men om vi kopplar tillbaka till den här frågan, eller diskussionen vi hade med Ingrid där om Race Fox, så fick ju hon tipset att korta ner steget. Mm. Och, så jag tycker väl mer att det kanske är det man ska tänka på om man vet att man är en sån där som tar långa, lite dunsiga kliv. att man ska försöka korta ner steget. Men att hålla på att räkna brukar inte jag göra. Brukar du göra det?
Nej, aldrig. Det har jag aldrig gjort. Men det är ju... det är precis det du är inne på. Att egentligen så handlar det ju om att... jag tänker i alla fall att det är inte exakt samma stegfrekvens i alla lägen, utan jag försöker ju lära mina kunder i alla fall att när man ska springa en riktigt kort snabbare intervall och få fart, så handlar det om utifrån sin egen steglängd då, att korta ner lite grann. För att det blir ofta att du älgar ut i lite för långt steg för vad du orkar trycka med. Däremot trycka upp knälyftet lite mer. Högre knälyft, lite mer upp på foten, det vill säga på framdelen av foten, och kortare steg. Mm. Där får du liksom fart på kort.
Älgar tycker jag är så kul, jag måste bara flika in där. Man vill ju gärna när det är jobbigt att det ska ta slut fort, och därför tar man längre kliv, men det blir nästan motsatt effekt.
Ja, ja. Nej, och jag själv har ju ett relativt långt steg, och det är ju liksom att jag tänker alltid att man ska lära sig att känna vad liksom, när man blir trött så får du korta in steget för att du inte orkar hålla ett tryck längre i det, den längden du har. Så att det är inte heller så att jag springer inte med samma frekvens hela tiden. Men jag ser vissa som är väldigt inne i det där med att ha exakt samma stegfrekvens. De har relativt kort steg. Mm. Det blir ännu högre frekvens. Och det som är fördelen med det är väl att, lite som Ingrid var inne på, att du hamnar lättare rätt på foten om du har liksom exakt samma tänk där. Men har du en styrka att springa med kraft i ett lite längre steg, så länge du är pigg, så inte det är någon fara heller. Det är en svår... Jag är ju inte så tänkat att på det sättet att jag räknar och håller på, utan som jag alltid är inne på, det är ju inte helt idealiskt att lära andra, men att gå på en känsla. Men jag försöker ju lära mina kunder just att få ett tänk som gör att de får en känsla så småningom.
Ja, men, och jag tänker också
för vad
det här,
som är rätt.
En grej som jag ofta får frågan på när jag skriver om så här jag tipsar om intervallupplägg i mina sociala medier, då frågar jag ofta så här många, vad ska man ha för fart på intervallerna? Och det där är ju lite lurigt. Jag har ju lärt mig då, efter att jag har tränat mycket med dig när du har coachat mig, att man inte ens, man tänker som inte riktigt på vilket tempo man har, eftersom det kan variera så otroligt mycket från dag till dag egentligen, beroende på vad man har gjort. Om man har varit till exempel i Österrike och åkt skidor i en vecka,
som du hade
och åkt telemark och haft extremt styva lår, då kanske tempot på intervallen blir en minut per kilometer långsammare än vad man brukar ha. Så därför är det lite lurigt att prata om det. Därför brukar jag försöka undvika det. Och samma sak med steglängd. Om man tänker för mycket på siffror och saker, så tenderar man ju att vara för mycket upp i huvudet och för lite ner i kroppen och faktiskt tänka efter hur det faktiskt känns. Mm. Så därför så tror jag nästan att det är bättre att bara kanske tänka att sträva efter att korta ner steget lite, om man vet att man brukar älga på, som du säger där.
Mm. Och framförallt känna lite att, känner man att det känns lite sekt här, jag får liksom inte fart, speciellt om man då försöker göra en fartökning eller springa lite fort på någon intervall och känna att det känns lite trögt, jag liksom...
En symaskin brukar du kalla mig för när jag tappar fart.
Ja, men det intressanta med ditt löpsteg är, Peter, om vi ska analysera det plötsligt här, så är det ju så att du tappar liksom aldrig löpsteg. Så många när de blir trötta, de tappar liksom tyngdpunkten och knälyftet och blir liksom lite tunga då.
Säckar ihop.
Du har en fin hållning, du har knälyft, du ligger fortsatt väldigt bra på foten. Men det som händer när du blir väldigt trött nu i alla fall, det är att du får inte farten framåt, utan istället för när du är stark då och så länge du orkar, så går drivet framåt. Sen ser du likadan ut, men plötsligt så är det som att det ser ut som att du har en vindtunnel framför dig som blåser väldigt starkt mot dig. Så blir det liksom att hela den här egentligen rätt bra löpteknik. Du får inte något tryck framåt längre, utan det blir lite som en symaskin.
Mm.
Lite för mycket på stället. Och då är det klart att du tappar tempo. Så det är det vi har jobbat på med dig. Att liksom, du tappar inte igenom någonting, men du tappar trycket.
Tappar fart. Men du har ju coachat mig tidigare också, för 2 år sedan tror jag. Ser någon, du vet inte om du kommer ihåg hur jag såg ut då, men har det förändrats? Jag tänker om det har med åldern att göra. Eller något annat? Att man...
Nej, jag vet att det var samma när vi har... du har alltid haft ett väldigt, ska man säga, ett... bra tekniskt steg på det sättet att du liksom inte blir, du ser inte tung ut.
Nej.
Men som sagt, du tappar fart, och det har ju att göra med att du inte orkar trycka då i frånskjutet längre, utan då blir det väl att du håller allting på plats, men när du sätter ner foten så går den upp och ner mera än att du skjuter ifrån. Du har inte trycket där.
Men ett sidospår då, vi har ju snackat om det, men då var ju inte folk med och lyssnade. Men vad kan man göra för att bli av med den här symaskinen?
Ja, alltså det är ju både bli medveten om att när jag blir väldigt trött här så koncentrerar du väldigt mycket på att hålla positionerna med liksom kroppshållningen och knälyft och allting. Men kanske ha en både då en fysisk, att du inte riktigt är tränad, att du orkar fullt ut trycka dem, men också bara medvetenheten, lilla grejen som är ditt problem, som inte man kan överföra på alla, är att du måste fokusera på frånskjutet liksom i det läget, mera än egentligen att hålla kroppen på rätt ställe eller armpendel eller något. En annan person behöver fokusera på något helt annat. Den tappar knälyftet eller tappar hållningen i överkroppen eller slutar arbeta med armarna eller någonting annat. Du har egentligen, det är din svaghet då när du blir trött, att du och då är det relativt enkelt på det sättet att när du blir trött, fokusera på att fortsätta trycka. Sen är det lätt att säga det när man har syra upp i öronen, men att få farten fortsatt framåt och inte...
Vet du vad jag blir sugen på nu? Faktiskt att, nu blir jag ännu mer sugen på att sätta igång med den här Race Fox och se vad den säger. Jag kanske också får en sån här aha-upplevelse. Alltså jag ringer dig mitt i natten och bara, jag har funnit det.
Ja.
Jag vet varför.
Ja. Nej, men det är relativt enkelt när man ändå vet att det här är min grej som händer med mig när jag blir trött, och att det faktiskt inte är att allting rasar, utan det är en viktig detalj, och att lägga krutet på det.
Därför så tycker jag vill fortsatt uppmana och uppmuntra folk att våga boka in träning med en coach. Det betyder inte att du måste köra med en coach hela tiden, men någon gång så där då och då, för att få en proffs ögon på din löpteknik. Det kan faktiskt göra, bara ett pass kan göra jättemycket. Så det är väl investerade pengar, tycker jag i alla fall.
Ja, det roliga var ju senast vi körde ändå en serie här, när vi började med 500-ringar och sen gick ner på 400-ringar, 300-ringar, 200-ringar och slutade med 100. Då var du ju liksom i mitten där på 300 och 200, var du rätt stum. Och sen sprang du väldigt bra på slutet och fick den där, då fick du tillbaka liksom tryck, och det är klart att då var det ju kortare.
Exakt, man visste att det var liksom, skulle ta slut fortare.
Ja, men ändå att få, det är lite som vi pratade om långpass, avsluta på ett bra sätt och känna att kom tillbaka, jag var jättestum, men passet tillät att jag kom tillbaka i ett bra löpsteg och fick en god känsla mot slutet, och det är aldrig fel heller. Huvudet är ju en stor del i det här med självförtroende och sug.
Men du, jag måste säga en sak bara apropå det här med stegfrekvens då. En grej som du sa till mig för 2 år sedan när vi tränade, när du coachade mig senast, då sa du någonting med att när man springer långsamt, lugnare tempo, att man inte då behöver ligga så högt upp på foten.
Nej, precis.
Jag låg ganska högt upp även då och blev trött.
Och det är också, precis, du har alltid legat egentligen med ett snabb löparsteg, ett väldigt högt på foten och är redo för att springa fort. Och det är ju bra i sig. Men problemet är om du ska hålla en halvmara med det steget så kostar det rätt mycket kraft. Och jag brukar säga att du behöver inte ligga med ett sprintersteg redo när du inte har den farten.
Just det.
För du vet att jag ska springa mitt halvmaraton tempo här och det ligger på 5 och ja, vad det nu är, någonting.
Mm.
Och då behöver du inte ligga med ett snabblöparsteg, att du är redo att trycka.
Och blir med trött. Det kan man ju spara till spurten i mål kanske.
Exakt. Nej, men så att, och då säger jag att du ska inte förändra löptekniken liksom totalt sett. Hållningen och allting är redo där. Men knälyftet är ju lite lägre när du inte liksom ska ha tryck i varje. Plus att du behöver inte ligga så högt på foten. För det kostar på vader och fötter. Och det är helt onödigt. För den farten du springer halvmaraton i kräver inte det.
Nej.
Det bara kostar. Så att och det är också precis. Det är det som är lite utmaning för dig att korrigera det där steget du har så att du orkar det lite längre.
Mm. Precis.
Nu har ett fint steg i dig.
Ja, tack. Vi inspireras av dig, Malin. Nej, men nu hoppas jag att Sanna fick, det var lite utvikningar här från ämnet, men ändå kanske intressanta och sådär. Men hoppas att du kände att du fick i alla fall vår syn på saken. Sen vad som är, någon sanning finns ju inte, men ja. Vi hoppar på nästa fråga som kommer från Åsa. Och det är faktiskt Åsa som var med oss till Prag förra året.
Ah.
Är det. Så ja. Hon skriver så här. Det var så länge sedan jag kände mig stark. Ni vet så där att man river av ett tungt intervallpass och bara äger. Man känner sig oövervinnerlig. Det var månader sedan. Förkylningarna har avlöst varandra och det har varit svårt att få till kontinuiteten i löpningen med intervaller och långpass. Det har mest blivit fislöpning, känns det som. Hur kommer jag igen? Jag behöver lite pepp och råd här. Jag är fortfarande smårisig och det går liksom inte över. Den är klurig.
Ja,
och jag känner
du, jag känner så här att det där är liksom en Petra, att du får börja Petra, för ja. det där känner jag igen lite från dig. Du har haft många såna sega perioder med förkylningar som aldrig går över och så.
Ja, men jag tror om jag ska så här, gissa, jag tror att Åsa och jag är lite grann i samma fas i livet. Det vill säga, vi har barn som inte är, alla barnen inte är jättestora. Jag har ju ett barn, jag vet att hon har fler. Jag ska inte lämna ut henne helt här. Men också en ganska så här hektisk vardag med heltidsarbete. Samtidigt då med en stor ambition att man vill hålla uppe löpningen, hålla igång den. Kanske som det var innan man fick barn. Och det, på något sätt vill man det för att det känns bra, för då känner man att man fortfarande är med i matchen. Och den är lite klurig, för att när man då försöker trycka in i stort sett samma träning som man gjorde innan då familjen och barnen och allt det här kom, ja, men då säger kroppen ifrån. Och då blir ju summan av det hela att man bara går omkring och är så här smårisig och seg hela tiden, precis som hon beskriver.
Mm.
Så jag tror att lite grann nyckeln här, det är att våga dels sänka ambitionerna och liksom vara lite realistisk. Det kommer inte att vara för evigt det här med att det är så mycket, men att man kanske då plockar bort lite pass, man sänker tempot, kanske fokuserar på ett intervallpass i veckan istället för två eller tre eller vad man brukar göra. Och faktiskt försöka ha krut när man väl tränar.
Mm.
Träna istället för att så här löppendla till jobbet varje dag och hela tiden så här småslita på kroppen, som jag vet att många gör för att man vill få in den här träningen.
Mm.
Det är min syn på det hela i alla fall.
Mm. Nej, men jag tror du är inne på något väldigt, väldigt bra där. Jag tänker i samma banor, absolut. Att man måste anpassa sin träning efter livets faser. Och det är inte helt lätt alltid, för du har ett psyke som funkar på ett sätt och du är van vid vissa rutiner och ett visst tänk. Men det som jag tycker är intressant, som jag både har egna privata erfarenheter av och även med massa kunder, är ju det att det är inte bara så att ju mer du tränar desto bättre blir du, utan det är totaliteten som är väldigt viktig, och det är ju också att må bra Och då kommer liksom träningen är en stor del i att må bra och så. Men vissa faser så är det då att lite mindre träning kan ge faktiskt mer resultat. Men då kan du också kanske tänka på vad du måste strukturera träningen kanske ännu noggrannare än att få de här bara de där passen som egentligen jag säger inte ger så mycket annat än kanske att du för psyket tycker att ja, men jag har ju sprungit.
Fått lite frisk luft.
Ja, utan jag är mer och mer för det där att om du nu vill ha resultat, om det nu inte bara är att det är en luftrunda och du har inga ambitioner med hur det känns, utan du vill bara ut och springa med ryggsäck eller halvgå eller
ja, men det är en
springa
sak.
Fort, det är en sak. Men om du nu har någon ambition att springa på ett visst sätt eller känna dig på ett visst sätt, så är det även för en motionär viktigare att få lite struktur på, och den kan ju se olika ut i olika faser. Och därför säger jag så här, har du mycket att stå i vid sidan om och inte hinner vila så mycket och stressar och så är det bättre att planera bättre sin träning och ha lite mer följa övriga livet. Är du pigg, har du kraft, så kör hårt en dag. Det är inget fel med det.
Nej.
Men titta inte stinkt på ett program och säga att det står att jag ska köra det här. Men kroppen säger egentligen nej. Då är det bättre att bara säga att nu får jag följa kroppen.
Ja, men för jag tänker bara själv så här, när jag då var singel och inte liksom hade det här familjelivet som jag hade idag, då kunde jag med lätthet åka iväg en tisdagkväll och köra väldigt, väldigt tuffa intervaller med den här gruppen som jag sprang med. Men jag skulle aldrig palla de passen idag. Det skulle tära mer än vad det ger.
Mm.
Det är ju det där att man inte riktigt är helt återhämtad. Att, dels blir man ju också äldre, men också att man hela tiden man har liksom andra saker i livet som man ska ta hänsyn till och förhålla sig till.
Och sen en sak till bara, det är helt rätt det du säger Petra, men just också det här med att gå och dra med någon förkylning som aldrig går över. Jag lever ju mycket i det där elitidrottstänket, att antingen är du helt frisk och kan träna, eller så är du sjuk. Om det är lite eller mycket, då är det ingen snack om saken. Då är det liksom, då vill du inte ens träna för att du orkar inte. Men är du halvrisig, då är jag helt inne i det där att då ska du inte heller småträna, utan du blir liksom aldrig av med grejerna, utan då får du, även om du kryper i kroppen och klättrar på väggarna och känner att jag kanske skulle kunna köra, men jag har något litet i kroppen, så då får du stålsätta dig att jag ska låta det här gå ur kroppen. Och det går ju så otroligt mycket fortare ur kroppen om du vågar strunta i det helt.
Men jag tror det är också svårt.
De
man känner att man vill ut
inget.
Och
ja, men där är det liksom,
och frisk.
Ja, men det är liksom inget, det ger ingenting. Jag tänker så mycket i prestation där, att liksom träning för mig, det är ett må bra forum självklart, men det har alltid varit i ett prestationssyfte, och då tänker jag allting som bryter ner och inte ger någonting, fortsatt så ligger det liksom i grund och botten. Sen har hela den här må bra biten tagit mer och mer över, men den ligger i grund och botten, att träning ska också ge någonting positivt, och när du bara är halvskruttig och har något skit i kroppen, så är träning negativt. Och du bara blir aldrig av med grejerna. Så att bli helt frisk, det är liksom nummer ett. Och då kommer träningen att kunna börja ge igen. Och du tappar mindre på att vila helt och sen träna ordentligt eller det du vill, än att gå runt och halvträna.
Och sen en sak som jag också har tänkt på, Malin, det är ju det här som du har lärt mig faktiskt igen. När man ska köra intervaller, så tidigare då, way back i tiden, då kunde man ju då så här värma upp 3-4 kilometer. Sen kör man intervallerna, som oftast är ganska mastiga. Sen joggar man ner 3-4 kilometer. Mm. Vad innebär det? Jo, det betyder att totalsumman på passet blir så här 15 kilometer.
Ja.
Och, eller kanske ja, någonstans där. Då, det betyder ju att du har gjort egentligen ett långpass och intervaller samtidigt. Du får väldigt lång återhämtning. Det som jag tycker är så bra med dina pass, det är att de ofta bara landar, bara säger jag, det är inte så bara.
Nej.
Men de tar oftast inte superlång tid. Och det blir kanske 5-6 kilometer totalt. Ja. Och det tycker jag, förut tycker jag, vad är det för blaha blaha pass?
Mm. Och så ska du då skriva in i träningsdagboken att hoppsan, här nu försvann min chans till att få ihop de här milen den här veckan.
Ja.
Måste släppa helt det tänket. Och det är självklart att om du är en elitlöpare på maratonnivå, du behöver en viss antal mil och så, men det är för mycket miltänk eller att du ska få in det istället för kvaliteten. Vad gör du egentligen på passen?
Mm.
Och det som du känner, du ska ha kört så pass hårt på de här intervallerna att du vill inte springa 4 kilometer efter, utan du orkar i bästa fall jogga 5 minuter i väldigt långsamt tempo och känna att nu är jag så darrig i benen här så att det räcker, jag är nöjd.
Och sen ofta värmer många upp för fort, så att då, bara där har man ju sabbat passet genom att springa 3-4 kilometer för fort.
Absolut. Jag hade en ung tjej i veckan, en kund, en triathlon tjej som just berättade om det, att hon sprang med sin grupp då, den här triathlongruppen. Hon var den sämsta löparen där, och de sprang liksom i 4:30 tempo per kilometer i uppvärmning 20-25 minuter.
Du skämtar?
Ja, och för henne var det då var ju hon redan slut.
För det är ju inte någon lugn fart för henne.
Nej, det var absolut inte. Det var ju liksom ett hårt intervallpass redan där, och sen skulle de köra intervaller, och då var det ju helt kört varenda gång, och hon kände sig liksom bara värdelös. Och då sa jag, men värm upp själv. Gör din grej. Kom igång. För hon behövde liksom någon kilometer för att komma igång. Jag sa, det är ju passet som är det viktiga. Hon
Exakt.
Hade gjort det någon gång och känt att oj, då blev det mycket bättre pass. Men att få det liksom i huvudet att vad är vad. Ett intervallpass, uppvärmning är till för att bli varm så att du kan gasa på intervallerna. Mm. Inte någon träning.
Nej.
Uppvärmning och nedjogg, det hör inte till träning. Det är bara borta. Mm. Det är bara intervallerna som är träning där. Mm. Och om de handlar om 4-5 kilometer att skriva in i dagboken, då får det vara det. Men det är desto hårdare.
Exakt, ja, men det där kan nog många ta med sig. Mm. Att tänka över lite grann hur man egentligen värmer upp, och att det inte behöver bli så himla långt, alltså mängdmässigt ett intervallpass. Det ska själva intervallerna, som det är det som ger någonting.
Jag slänger hellre in sådana löpteknik uppvärmningsövningar, så får du liksom en liten löpstyrketräning på köpet i det passet. Men det är inga kilometrar att skriva in, men det är väldigt bra träning.
Ja, det har vi gjort en hel del, att man håller på där i 10 minuter med olika styrkespänstövningar. Ja.
De är ju jobbiga.
Ja, alltså man blir ju anfådd. Ja. Så det blir ju nästan bättre än att hålla på så här harva runt 3 kilometer i uppvärmning.
Ja, nej, de kilometerna får du ha på något annat pass. Ja. Men du förstör ditt intervallpass. Mm. Så att, och det är som sagt, det är ju många elitlöpare som kanske klarar att hålla på springa en massa kilometrar innan och inte påverkas av det, men de flesta blir ju, ja, de tar ner sin egen förmåga på intervallerna, och då blir det bara den där gråa massan av alltihopa.
Fislöpning som man också brukar kalla det för.
Men nej, Åsa, var cool, bli helt frisk, och sen så ser du över ditt schema och inte ha någon stress kring att du måste ha si och så, utan titta över vad som är rimligt för dig i livets fas.
Just det.
Och så gör något bra av de passen du får in.
Superbra, vi kan inte ha sagt det bättre själv. Vi hinner tyvärr inte med mer frågor, Malin, vilket jag har säkert 20 000 till frågor som hade trillat in där på Facebook och Instagram, men vi får ta det nästa gång.
Mm. Ja, härligt, då har vi lite kvar att prata om.
Yes, och till dig som lyssnar, stort tack för att du lyssnade. Vi hörs snart igen, och vi riktar också ett stort tack till RaceFox som är det här avsnittets partner.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.